Kyrkhelgen i Karleby har fått stor uppmärksamhet i medierna de senaste dagarna, och allt på grund av en enda programpunkt som kritiseras för att vara omvändelseförsök. Den kommande kvarten frågar jag mig, vad är omvändelseförsök? Varför är det så kritiserat och hur står det till med lagligheten kring att omvända homosexuella i Finland idag? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Alexander Bejar. Ja, den 20 september är det dags för kyrkhelg i Karleby. En helg som nu nästan en månad innan har fått mycket synlighet i nyheterna på grund av en av talarna, den amerikansk-svenska teologen Ray Baker. Baker har tidigare bland annat varit med och producerat en bok om kyrkan och HBTQ-frågor och kommer under programpunkten att ge ett personligt vittnesbörd om att inte bejaka sina homosexuella känslor, som det heter. Idag är han gift med en kvinna och har barn. Den här programpunkten har fått kritik bland annat av biskopen vid Borgå stift, och man har dragit liknelser till omvändelseförsök. Omvändelseförsök handlar om att försöka omvända en persons könsidentitet eller sexualitet, till exempel från homosexualitet till heterosexualitet. För att förstå mig mer på omvändelseförsök och kritiken om och kring det så vände jag mig till psykoterapeuten och teologen Jan-Erik Nyberg. Han kritiserar inte bara tankesättet bakom det här utan också användningen av ordet omvändelseterapi som man ibland stöter på.
Ja, det där ordet eller det där beteckningen är ju egentligen en bastard, eftersom omvändelse är ju en i traditionellt kyrklig bemärkelse så handlar det om att vända sig till Gud, att ha varit bortvänd från Gud men vända sig till honom. Och att försöka framkalla någonting sånt här terapeutiskt så låter mycket konstigt i mina ögon. Framförallt om man då, som det ju handlar om i de här fallen, att man har en given, hur ska vi säga, uppfattning om att den här människans beteende är fel, och man har liksom den här uppfattningen då att det här är synd, och samtidigt säger man att man vill stödja den här människan, så det här det håller inte ihop för mig. Det handlar om en helhet, det här att man växer upp i ett sammanhang där man upplever att det som man själv innerst inne känner och vill är någonting fel och som någonting som man måste gömma. Och det är den här, att växa upp i den här känslan och sen ännu bli utsatt då för människor som försöker få mig att förändras. Det väcker ju förväntningar hos en själv också, för vi vill alla bli accepterade av den vi hör ihop med. Och när det erbjuds de här, så att säga, man ber för dem eller man försöker prata allvarligt med den här personen då, som man ska omvända då, så blir det ett enormt tryck. Alltså, och de får ju, det som man väl rapporterar om att det är ganska vanligt, är just de här posttraumatiska stresssyndromen, att man kommer ihåg de här händelserna och hur det kändes.
Ja, vilka är effekterna på folk som har utsätts för omvändelseförsök?
Det som jag konstaterar här, att det var väl någon som sa, jag läste någonstans, att det blir inte vanligare med självmord bland de här människorna, alltså det inte blir det självdestruktiva. Men jag menar, om man blir nedtryckt, om någon säger åt dig att det du gör och det du känner är fel, så det är liksom, det är ju väldigt liksom destruktivt för självkänslan. Mm. och för ens liksom, ja, att våga vara jag. Så det trycker ju ner den här människan, blir förtryckt och egentligen skäms för sig själv då också, vågar inte leva ut sin personlighet.
Mm. Och vad kan det här leda till?
Den här människan mår ju dåligt. Den mår ju ständigt dåligt, därför att den är på något sätt på flykt undan sig själv.
Okej, men hur ser det politiska Finland på omvändelseförsök? Nå, i november i fjol lämnades ett medborgarinitiativ till riksdagen som kräver att omvändelseförsök ska kriminaliseras, alltså att man ska kunna straffas om man utsätter någon för omvändelseförsök. Initiativtagarna och de som har skrivit under initiativet anser att sexualitet och kön är någonting man inte kan omvända, utan att människan är fullkomlig som hen är. Dessutom anser man att omvändelseförsök strider mot mänskliga rättigheter. Katarina Salo jobbar som politisk reporter här på Svenska Yle, och hon förklarar att en sak som gör det hela svårt är att en stor del av omvändelseförsöken döljs och sker bakom låsta dörrar.
Och det här är förstås en svår sak eftersom mycket av den här omvändelsen sker i det dolda. Till exempel genom förbön eller predikan. Det kan handla om kamratgrupper, själavårdsterapi. Så finns det det som man tänker på när man tänker på omvändelse är kanske sån här omvändelseläger. Ja. Att sånt existerar också. Men det är mera sån här som sker inom församlingar kanske, eller bakom lyckta dörrar, så att säga. Bön, bibelläsning, till och med exorcism alltså, okay, existerar. Och Zeta säger att alltså den här organisationen som för sexuella och könsminoriteter Stalan i Finland säger att att deltagarna i såna här omvändelseförsök så har berättat att det har en långtgående påverkan på dem, att återhämtningen från såna här försök så kan ta åratal, och man kan bli väldigt trasig som människa om man blir utsatt för sån här omvändelse, att det är en stor påfrestning för en människa.
Du sa, Katarina, att en stor del av den här omvändelsen sker i mörker, bakom låsta dörrar. Vad skulle en lag betyda för det här? Skulle det kunna sätta stopp på det?
Jag frågade en person som jobbar med HBTQIA+-frågor inom evangelisk-lutherska kyrkan. Och hen sa att en lag nog har betydelse. Det finns forskning på att när man förbättrar rättigheter via lagar så har det förändrat strukturer och attityder. Och på det här viset kan det bli mer synliggjort helt enkelt. Och personer som har blivit då utsatta för omvändelseförsök kanske förstår sina rättigheter lite mera.
Mm. I den förra regeringen så föll ett medborgarinitiativ om det här för att tiden rann ut. Det blev dags för nytt riksdagsval. Nu finns det ett nytt initiativ på bordet som har samlat ihop sina 50 000 underteckningar och som har skickats till riksdagen. Kommer den nya riksdagen nu, eller ny och ny, kommer riksdagen nu att ta upp det här?
Nå, riksdagen har alltså behandlat det här initiativet.
Okay.
Man förde en remissdebatt då i november förra året när det lämnades in. Och alla partier förutom Sannfinländarna och Kristdemokraterna var överens om att man skulle göra någonting åt det här.
Mm.
Och man förde en debatt som stundvis var ganska hetsig och kanske inte så trevlig för personer som hör till en minoritet. Bland annat Päivi Räsänen från Kristdemokraterna så hävdar att den enda omvändelseterapi hon känner till är transvården. Och det är alltså en vård för transpersoner. Det handlar om hormonvård, det handlar om kirurgiska ingrepp, det handlar om att få ändra sitt personsignum och sitt namn och så här. Mm. Så hon säger att det här är den enda omvändelse hon känner till, medan de som startade det här initiativet tänker på någonting helt annat.
Precis.
Och kritiken från Sannfinländarna och Kristdemokraterna ligger i att de anser att det här inte existerar. Det finns ingen sån här omvändelse. Och det att en myndig person kan bestämma sig för att den så att säga vill bli helad eller vill det här helt enkelt. Efter den här debatten så remitterar riksdagen initiativet till lagutskottet som nu då håller på att behandla det här. Och jag pratar faktiskt nu här i våras med några medlemmar ur lagutskottet och de säger att det här kommer inte direkt att leda till ett lagförslag, för att det här initiativet är inte skrivet på det viset att det finns inte liksom en direkt lagtext.
Okej. Okay.
Det som nu troligen kommer att hända att lagutskottet tycker att man ska jobba vidare med det här inom regeringen. Och då får regeringen i uppdrag att utreda hur en sån här kriminalisering av omvändelseterapi kunde se ut. Och nu när det här initiativet vill kriminalisera omvändelseförsök så då måste man också ändra strafflagen. Så att det är liksom en ganska lång process. Och budet på våren när jag pratade med människor från lagutskottet så var att man var ganska överens inom utskottet att det här skulle gå vidare, att det är så att säga en sak att jobba för. Och då sa man att man skulle vara färdig med den här behandlingen inom ett par veckor.
Okay.
Men nu har det gått hela sommaren och det har säkert varit paus och det ena och det andra. Så att jag antar att de kommer att fortsätta diskutera det här nu under hösten. Men den här processen för att eventuellt då göra omvändelse straffbart eller kriminaliserat, så den är fortfarande ganska lång.
Vad är sannolikheten att det leder till någonting?
Om lagutskottet kommer med en förordan om att en utredning ska ske, så då måste ju regeringen börja på med någonting. Men jag tror att det här skulle gå igenom i den här regeringen inte särskilt sannolik.
Okej, så här ser då alltså det politiska ut. Men om vi går tillbaka till början och till frågan om kyrkhelgen i Karleby. Arrangörerna för kyrkhelgen säger själva att de har stöd för programmet i Bibeln och att de vet att det inte är någon lätt fråga som de tampas med.
Det vet vi ju nog alla att det här är en komplicerad fråga i kyrkan speciellt idag. Det är en fråga som väcker väldigt mycket känslor, tankar. Det är också en kontroversiell fråga, det vet vi. Om man ska undvika konflikt så ska man ju vara helt tyst. Men jag ser inte den vägen som en väg att gå i det här fallet. Jag tror att vi behöver också få berätta saken från den här sidan.
Programmet har bland annat fått kritik av biskop Bo-Göran Åstrand, som i en intervju har sagt att programmet ger en mycket ensidig bild av ett svårt ämne. Det håller Jan-Erik Nyberg med om.
De förnekar ju det själva, att de tycker bara att den här synpunkten behöver komma fram. Det är ju ett väldigt ensidigt sätt. Man tar fram bara ena möjligheten och man ger inte den här människan en möjlighet att själv komma underfund med vem är jag och vem vill jag vara? Utan man erkänner inte, man säger inte rakt ut att vi vill att ni ska allihopa göra så här. Men ändå så är det ju, allihopa förstår ju att det är det som underförstått är beställningen så att säga.
Mm.
Att nu ska allihopa välja den här vägen. Och då har man ju inte någon respekt för de här människorna som det handlar om. Alltså de homosexuella då.
Rent psykologiskt, funkar omvändelse? Kan man omvända någon? Psykologiskt.
Det finns ju nog väldigt många undersökningar nu som visar att inte lyckas det. Nej. Om man ser att sexualiteten, den byggs ju upp under, ända från liksom fosterstadiet så byggs det upp en sexuell identitet som är ju väldigt komplex. Och att börja fingra i den sen, så det är nog, tycker jag, det är väldigt farligt, för man kan skada mer än man gör nytta. Det fanns ju en tid när man, hur ska vi säga, med mentalt sjuka så gjorde man lobotomi, man skar av en förbindelse i hjärnan som gjorde att de människorna blev som robotar. Och det är lite samma slags, det är ju inte kirurgiskt här, men man gör våld på människan. Därför att sexualiteten är ju också det område där vi upplever vår identitet, vår unika, vår ensamhet och vår unika karaktär, eller att jag är en unik människa och jag definierar mig själv, jag säger själv vem jag är. Det är min rättighet att berätta vem jag är, och om någon tar ifrån mig den rätten, så det är ju ett fruktansvärt våld egentligen på en människa.
Tack så mycket för det här, Jan-Erik.
Tack.
Tack också till Katarina Salo. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Producent är Lukas Dahlström och ett nytt poddavsnitt hittar du varje vardag på arenan.